Då kör vi.
Välkommen till podden Fundersamt, som är en podd där vi tar stämningen eller känslan på olika teman och människor som vi känner oss sugna att lära oss mer om. Just nu är temat engagemang.
Ja, och engagemang så betyder ju att man är hängiven till en speciell sak eller en viljan att involvera sig i ett ämne. Man kan dra parallellen till ordet engagemang eller engagerad, vilket innebär och beskrivs ofta att brinna för någonting eller att ta ansvar för att bidra och skapa ett värde till ett högre värde än själva insatsen.
Det här avsnittet kanske kommer bli lite av en crash course i supporter för nybörjare. Vi får se vart det här börjar av. Det är jag som är Magnus.
Och jag heter Therese och det är vi som har podden Fundersam.
Med oss idag har vi en gäst som vi personligen inte känner men som vi länge har velat ta pulsen på.
Och han har erfarenheter både inom hockey, fotboll och amerikansk fotboll. Han är en känd Djurgårdssupporter enligt nätet och genom studier både i USA och Kalmar där han pluggade media så började han arbeta som journalist och skribent och även som programledare för DIF-podden och hamnade slutligen i Djurgården som
supporter liaison officer SLO. Välkommen Nils Ek. Fick vi den här presentationen rätt?
Ja, men det tycker jag. Vilken fin researcharbetare. Det var ju väldigt fint. Det lät som att jag var en viktig person. Det tyckte jag var roligt.
Ja, men du känns som en väldigt viktig och spännande person. Och tittar man på nätet så har du en otroligt stor bredd i din kompetens och din arbetsområden.
Ja, det kanske jag har. Ja, men det tror jag. Men alltså, gör man någonting man tycker om så tror jag det blir så. Liksom. Alltså, man har gjort mycket olika saker. Liksom. Mm. Så just idag när vi pratar, vet inte när det här släpps, men det här är ju liksom i december så är uppe i vår butik, Djurgårdsbutiken, och packar lite varor för att vi ligger lite efter här med alla julgrejer. Så. Nej, men jag gör ju mycket olika och mycket roliga saker.
Mm. Ja, men som vi förstår så har ju du din huvudsyssla som SLO på Djurgården. Var kommer det här begreppet ifrån och hur länge har man det funnits? Framförallt i Sverige, tänker jag.
Ja, alltså jag tror att det har funnits, som jag inte helt ute och cyklar nu, känns 2013 eller 12. Min kollega Lena Gustafsson Wiberg har ju varit med sedan starten av det här. Ja, egentligen kanske ännu mer kunnig i de här frågorna. För hon var från allra starten från början, inte som innan det drog igång. Och sen har jag varit på Djurgården i 5-6 år. Liksom som SLO.
Men du jobbar heltid på Djurgården?
Ja, precis. Mm. Så jag började matchdagsarvoderat egentligen. Att jag bara liksom, när det var match, frågade om jag kunde vara matchdags SLO. Och det har vi ju fortfarande andra som är idag. Och sen, vi hade två stycken som jobbade med på Djurgården. Och så slutade den ene, och då hade väl jag gjort ett gäng matcher och så fick jag frågan om jag ville gå upp i tid liksom och börja jobba mer med det här.
Vad roligt, för när jag gick i mellanstadiet, då var man ju typ antingen djurgårdare eller AIK-are här i Stockholm. Och på den tiden, jag kände ju inte till lagen så mycket, jag var ju liten, vi hade liksom ettan, tvåan hemma bara och sådär. Men jag kände mig hemma som djurgårdare, jag målade loggan på skrivboken i skolan och sånt där. Men sen dess har jag stenhårt och ganska envist stannat kvar oavsett hur det har gått med laget. Och efter åren har jag har följt Djurgården allt mer, först på hockey och sen senare åren med fotboll också. Men hur blev just du djurgårdare? Vad var det som gjorde att du valde Djurgården?
Alltså ingen av mina föräldrar är djurgårdare, så det jag tror egentligen var att min pappa jobbade på högkvarteret på Lidingövägen, och när han ville bli av med mig och min syster så tror jag det var så ganska lätt att nice, nu är de borta i 90 minuter. Så då gick jag på fotboll på Djurgården. Så att han är mer hockeyintresserad, så vi gick ju och såg hockey på Hovet och sådär också. Men just fotbollsdelen var han inte, han var inte, han var själv inte djurgårdare, utan då gick man och såg Djurgården. Så att det var så jag blev djurgårdare. Så att jag tror jag kanske kommer, hade man bott någon annan del i Sverige liksom, och man såg det laget man såg först, det tror jag är det laget man ofta fastnar för liksom.
För enligt nätet, vi gjorde ju lite efterforskningar innan här då, och då stod det på Djurgårdens sida att du var en känd supporter. Hur kom det sig att det blev det, eller hur blir man en känd supporter?
Ja, jag vet inte om jag är så känd. Nej, men Nej, men jag tror att alltså jag har hjälpt till ganska tidigt, engagerat mig i, liksom när man ska fota klackbilder eller filma och såna grejer till ja, supporterfilmer och sånt där. Så jag har liksom fotat och filmat och hjälpt till om vi har haft en uppesittarkväll. Jag har liksom på så vis känt kanske. Jag har hjälpt till och fotat och filmat. Liksom, jag var ju väldigt så, när man var yngre, man alltså samlade på olika så här, ultrasfilmer från andra länder och liksom kollade mycket på, man tyckte det var ballt liksom. Så då gjorde man det själv, liksom filmade och fotade och försökte bidra liksom till supporterkulturen på det viset. Så att det, jag tror det är där jag är känd, och nu sitter jag och gör situationstecken kanske i radio lite dumt, men så att jag tror det är där folk känner igen mig. Och sen hade jag startat DIF-podden, en podcast om Djurgården, fotboll, hockey och supporterkultur. Så jag tror min röst är nog mer känd än mitt ansikte. Jag har ju liksom ett radioansikte, så kan man säga. Så att min röst är nog mer känd än min, ja, mitt face.
Så du är inte bland huliganerna, så att säga?
Nej, men alltså, det skulle jag inte säga. Jag är nog en... Jag tror inte jag är så känd, om man säger så. Folk vet vem jag är, så är det.
Men alltså, du pratade här med det här att som barn. Men hur var du som barn då? Och hade du stort engagemang i olika frågor då? För att vi har förstått att det finns en bredd hos dig. För du skriver i Barrikaden, tror jag det heter. Och där är det en typ av texter. Och sen det här som är ganska skillnad på Barrikaden, som håller på mycket med retro, tv-spel och Star Wars och sådana här saker. Och Tintin.
Ja, men det, jag tror jag lite som jag var inne på tidigare. Jag tror det man brinner för. Alltså jag tycker nördar är liksom, det är ju liksom grejen. Alltså om du är fotbollsnörd eller liksom du är nörd på att du kan alla liksom ultrasgrupper i Italien eller liksom, eller om det är Star Wars, det tycker jag inte spelar någon roll, utan brinner man för någonting, då har man då ger man mycket kärlek till någonting. Man lägger in mycket tid ideellt, och det tycker jag alla de här grejerna är, oavsett om det är retro tv-spel eller supporterkultur eller vad nu säger, om du är ornitolog. Alltså jag är inte så intresserad av fågelskådning, men jag gillar att det finns folk som liksom samlar ihop. Vi har på landet hemma, vi är en så här ornitologklubb som har liksom samlat ihop pengar och byggt ett torn där de kan sitta och liksom och spana på fåglar. Och alltså det är inte min kopp of te att sitta och kolla på, men jag gillar liksom själva den grejen när de fick för sig att här i skogen ska vi bära ut massa material, vi ska gjuta en grund och vi ska bygga det här tornet tillsammans. Det tycker jag är fett. Alltså jag gillar det grejen. Sen är det inte, spelar ingen roll vad det är, utan det är bara det här som du, lite som du säger, när folk går ihop och gör saker liksom ideellt eller för någonting man brinner för. Det är jävligt jävligt fett alltså.
Ja, men jag går igång på det också. Jag känner också så här, wow, jag kan tycka superintressant med människor. Och jag pratade med en tjej som hon hade bildat en klubb för personer som var lite utanför. Och då så kom vi fram till att det nya coola är egentligen nörden.
Ja, men det skulle jag nog faktiskt säga också. Det nya coola är nörden, helt, helt nere.
Ja.
Du är väldigt engagerad i Apberget och ungdomssektionen. Du får gärna berätta, vad är Apberget för något?
Ja, men Apberget skulle man kunna säga är vår barnklack. Liksom en väg in i Djurgården eller supporterkulturen. Som är liksom ungdomar som kanske inte är stora nog eller liksom trygga nog och känner sig att jag vill stå på ståplats själv på Sofialäktaren, utan jag står gärna med jämnåriga. Så har vi liksom till höger, om du ser från klacken sett Sofia, så har vi en egen sektion. Ja, egentligen det är bara barn. Sen har vi vuxna värda såklart, men inga vuxna där, så att det är liksom ingen vuxen som kommer säga åt dig att du ska ta ner din flagga, utan det är som en en liten fritidsgård för kids. Och det är ju liksom, det är ganska häftigt. Alltså, vi har ju kört det här ett par år, och hur idén kom till var liksom att vi såg att andra lag har kört det. Och jag gjorde studiebesök bland annat hos Göteborg, Malmö, som har motsvarande liksom Apberget. Fast dem. Och jag såg liksom det här kommer ju bara växa. Liksom. Ja. Och det har det gjort också. Det har ju vuxit hos oss väldigt starkt. Sen blir det alltid så att de blir äldre och man tappar efter kanske 2 år, då är man lite äldre och vill man stå i klacken eller någon annanstans. Men det är en ganska bra introduktion liksom, för att man börjar gå på fotboll med sina föräldrar när man är väldigt liten på familjeläktaren. Vi är på, liksom, på familjeläktaren har ju vi vår sektion. Så det blir en ganska så naturlig övergång att när man är lite större, man är liksom en 10-12 bast och vill stå själv. Liksom, när mamma och pappa är inte lika liksom, viktigt längre, utan då vill man kanske stå med sina kompisar. Då är det en ganska bra övergång. Liksom.
Men är det så att men när klacken, är det någon från klacken som kommer ner på A-berget och står med de här och typ visar hur man ska göra och vara och sådär? Eller?
Ja, det skulle vara jag som är den. Okay. Den. Men annars, nej, men vi har värdar, vi har supportrar som ställer upp och är värdar och våra ideella som gör ett fantastiskt jobb. Vi har ju, alltså Djurgården fotboll har ju fruktansvärt många ideella som hjälper till liksom för att ett arrangemang ska funka egentligen. Så det är tack vare sådana som, ja, som hjälper till och ställer upp och sånt där. Så att det liksom sen våra tifokillar som gör tifon har hjälpt Apberget och skissa saker och lärt dem lite tips och tricks och så här liksom, och så har ju de sin egen lilla flaggfabrik sen Apberget egentligen. Ja, med hjälp av och stöd av alla runt om Djurgårdsfamiljen.
Men när man kommer till Apberget första gången, liksom, får man lära sig lite hejaklacksramsor då, eller hur går det till?
Ja, alltså det är inte, man får inget sånghäfte, men folk brukar, oftast är det ju så att man har varit på familjeläktaren tidigare, så att det är liksom inget nytt för de här. Det är det som är lite häftigt, att om du står på Apberget så har du, tittar mot planen, så har du Sofialäktaren på din vänstra sida, det är alltså vår klack, och du har familjeläktaren på din högra sida, så att det är liksom, det är ett ganska naturligt steg, om man säger så. Det är inte så att någon, oftast är det ju inte någons första besök på en fotbollsmatch på Apberget. Utan man har gått sedan tidigare med mamma och pappa.
Men har man fasta regler då? Att så här sköter vi oss här? Eller hur funkar det?
Ja, men alltså, Djurgården har ju sin värdegrund. Och liksom det är inte ofta man behöver säga till en 12-åring att de ska... Det sköts ju väldigt naturligt, så att säga. Liksom.
Men vi har, som sagt, jag satt har på ju... familjeläktaren en gång. Och då var det 3 gubbar där i 17-årsåldern som skrek att fotbollsdomaren var fitta. Och jag kände så här att... Fan! Och sen gick inte jag med på Djurgårdsmatchen.
Ja, nej, men det är väl något man får jobba med alltid med språkbruket. Ja. Men på Apberget är det väldigt, väldigt soft. Och, som sagt, vi har ju värdar också om det skulle vara någonting. Liksom.
Så men varför just ordet Apberget?
Det var återigen, nu egentligen skulle jag kört med min kollega Lena. Det var hennes idé. Alltså, vi har ju hetat Apberget och liksom på Hovet fanns Apberget. Och ja, det är väl egentligen bara att det är lite roligt med att Djurgården är aper och Skansen och sådär. Och sen har vi en jäkligt snygg logga också, en apa som heter Kinge, som är döpt efter vår gamla materialare Inge Lindström. Det är egentligen inte mer än så. Det var ett roligt namn.
Det här med SLO-arbetet, det gör du på heltid sådär. Men vad är det för andra arbetsuppgifter som ligger i din tjänst just nu?
Ja, så här efter säsong i december så är det ju lite, exempelvis nu är jag uppe i vår butik och hjälper till med sådana grejer. Men alltså man gör ju väldigt, i och med att man är föreningsmänniska, det kan vara allt från att någon spelare behöver ha blivit såld eller blir någon ny transfer, så där, så kan man få hjälpa till att städa en lägenhet eller hämta någon på Arlanda eller så där. Så det är väldigt blandat liksom. Vi hjälper ju liksom till hela föreningen om det är ungdom som behöver hjälp med någonting, eller om det liksom är sporten som behöver hjälp med någonting. Så att liksom det är väldigt blandat, om man säger så, när det inte bara är matchdag. Men sen är det ju så, allting hör ju ihop i slutändan. Liksom. Mm. Så även vår säljavdelning, om de vill presentera någonting, så kan man liksom fråga, hur tror ni supporterna skulle tycka om det här? Är det här en bra idé, eller tycker man att det här är liksom en keff idé? Då har man ju ändå lite tentakler där ute där man kan testa idéer och stöta och blöta och förhoppningsvis få någon bästa effekt av det. Liksom.
Men då kommer vi ju till den här frågan som vi har sett, att det här med e-sport.
Ja, hur kom det sig att du blev lagledare för Djurgårdens e-sportlag?
Ja, det är en bra fråga. Nej, men SEF då, Svensk Elitfotboll, det är de som driver klubbarnas intressen, kan man säga då. De skulle starta en e-sportsliga, en allsvensk FIFA-liga, ska man säga. Och ja, vi blev erbjudna ett tv-avtal och liksom, så frågade min chef Henrik mig om jag skulle vara intresserad att ta det här. Nu är jag ju, alltså, nu låter det mig som, men jag spelade i FIFA för 100 år sedan typ. Så att jag är liksom helt off, men jag tror jag är ganska duktig på att få ihop en grupp och liksom få ihop ett ganska starkt gäng. Så att vi har fått ihop ett gäng som har varit nästan samma killar hela vägen. Alltså, många andra lag har haft så att de byter spelare varje säsong.
Ja, men det finns ju spelare, att de köper och säljer spelare.
Ja,
alltså,
precis.
Med,
ja,
fysiska människor, alltså, tänker jag.
Ja, precis. Men om vi bara pratar om vårt lag har varit, för jag värvade djurgårdare som är väldigt bra på FIFA. Okay. Som du gjorde, liksom, vissa av dem stod i klacken, vissa av dem är våra ungdomsspelare som har spelat för oss. Så att för mig var det ganska lätt att de kommer vara lojala mot Djurgården liksom alltid, medan andra allsvenska lag, det kanske man har spelat för Malmö, Sirius, Örebro och tre klubbar till, men jag, det var inte riktigt så jag ville köra, utan och när jag ville testa min väg om det gick liksom, och det tycker jag har funkat faktiskt, att vi har killar som håller på Djurgården, det är deras klubb, som spelare eller som supporter. Och ja, nu representerar de oss i FIFA. Så att det är faktiskt jätteroligt. Men egentligen är det så jag kom in på det, om jag ska svara på dem kort. Jag blev ansvarig när Sefrom drog igång en liga.
Så då är du förbundskapten egentligen?
Ja, alltså, vi har ju tagit in en annan Djurgårds kille. Det är han som är med, tar ut laget och gör de taktiska bitarna. Han jobbade på EA, de som gör, så han gör det också så ideellt. Vi är också en säsongare. Så att jag är mer bara se till att de är på rätt plats och anmäler sig i tid och se till att de har kläder i med Djurgårdens färger. Så att jag är mer en lagledare, ska jag säga. Det är mycket så här internationella termer när jag kommer till e-sport. Team manager och sånt där. Men jag skulle nog klassa mig själv som en klassisk gammal lagledare bara, helt enkelt. Och så har vi andra som är experter på uttagning och såna grejer. Det har jag hittat gubbar som gör. Så att, ja, det är typ min uppgift. Se till att de är på plats och i tid och att vi anmäler oss till vissa turneringar. Och vi har ju även haft så att vissa, liksom, ja, typ som, jag vet att vi har haft någon svensexa där det var någon som ville möta FIFA-proffs som vi har fixat. Så att, såna där grejer. Eller om något företag har julfest och så kanske de vill ha en FIFA-station för barnen. Då åker jag och ut, ser till att vi har ett PlayStation där, och så fixar jag till att våra killar är där och lär kidsen hur man spelar FIFA och sånt där.
Nej, för säger du, Magnus.
I allsvenskan, det känns ju lite som en dålig, vi kan göra fel på det förstås. Men är engagemanget lika stort där, eller hamnar det lite vid sidan om för supportrarna liksom?
Nej, min huvuduppgift är SLO, så att det blir faktiskt min, alltså det är ju faktiskt min huvuduppgift, och det är det jag gör liksom. Sen elsvenskan, det är bara en liten del av det, om man säger så. Så att du är helt, din spaning om det är att SLO-biten är störst, det är helt korrekt, skulle jag säga.
Nej, men för att vi pratade med några 17-åringar just om det här med sport, och då var det ju så att de sa ju det, ja, men vi ser ju lite så här för att få lite tips och så där. Men då punkterade de och sa det, för jag visste, ja, men det är väl några kids som sitter och, eller någon barn som sitter och spelar, och de bara, nej, de är proffs. De var väldigt sådär att det skulle vara att jag skulle nog inte, jag måste förstå att det var riktigt allvar faktiskt. Och att Djurgården bland annat låg trea, tror jag nu, eller något sånt där. Jag kan ha hört fel. Ja.
Nej, men du är rätt. Nej, men jag tror också jag har fått upp lite ögonen för. Det är ju liksom inte den här bilden av att det är liksom, vet, någon jättetjock person som sitter i någon källare hemma hos mamma som spelar. Den är ju lite borta i alla fall efter man har träffat killarna. Så våra spelare har ju liksom, gymkort genom Djurgården och sånt där, och de tränar ju, och en av våra spelare, Johan bland annat, han spelar ju fotboll som förra året bara i division 1 och liksom spelade när var med liksom, när de mötte Sundsvall i Svenska Cupen liksom. Så att det är liksom, det är inte, jag tror det har ändrats lite grann. Jag tror vi har en liten ändrad bild av vad en gamer eller så här. Utan det här killar som, de tar det ganska seriöst, och de spelar väl en 3-4 timmar om dagen liksom, som efter jobb och studier och allting sånt där. Så att Ja, nej, det tror jag ändras lite grann. Lite. Det är lite fördomar och det kanske man själv hade lite grann fördomar. För det märkte jag liksom när vi hade en uttagning för det här laget. Så det var väldigt blandat med folk. Alltså, så här, det var inte liksom en viss typ av människor utan det var liksom blandat i åldrar och liksom etnicitet och allting som spelar FIFA. Så det tyckte jag var verkligen häftigt faktiskt. Så att, ja, nej, så det är väl det man har lärt sig om man säger så, av FIFA-delen och hela e-sports-grejen. Sen kan det bli ännu större givetvis och sådär. Men ja, nej, jag tycker det är häftigt faktiskt. Det är liksom, jag tror våra spelare blev lite förvånade första säsongen och sånt där. När de får skriva en autograf eller ta en selfie och sånt där. Det är ju liksom, det är ju lite udda. Liksom. Men det är kul. Det säger någonting om att det betyder någonting för föreningen.
Ja, men då måste jag ändå gå, så här, gå tillbaka till det här med supporter, eller om man säger supporterklubben och så där. Så förklara lite för mig, för jag blir lite så här förvirrad. Så här. För jag är då född och uppvuxen i Sundsvall, och där fanns ju typ ingen supportergrupp. Man gick ju på sin GIF-match, så gjorde man ju. Och vi ska bli svensk mästare nästa år.
Ja, men det är, jag vill säga välkommen tillbaka till Allsvenskan. Det är jättetrevligt.
Ja, jag hoppas på mitten, övre mitten, får jag väl säga. Men man får måste ha den inställningen, SM-guld. Men egentligen så är det så här, bara skillnaden, så här, vad är skillnaden på de här supportergrupperna hos er? För ni har Järnkaminen, ni har Blue Saint och ni har också de här huliganerna, Djurgårdens fina grabbar. Men Järnkaminen fyller 40, den andra har varit typ 140 år eller vad det var det stod, eller 130 eller något sådär. Men alltså
Ja,
vad.
det är ju föreningen är 130, alltså Djurgårdens IF. Ja.
Ja, men sen har ju de en supporterklubb som heter typ, ja, men vad finns det för djur, vad är skillnad på djur, supporterklubbarna?
Nej, men det skulle jag skulle säga så att det finns liksom, Järnkaminen är ju den officiella supporterklubben, den liksom, och sen finns det liksom under den, det är som en paraplyorganisation, så finns det liksom lite olika supportergrupper. Vi har ju bland annat Beef Supporters Club, tror jag, det är liksom den äldsta vi har. Liksom. Men där, ja, där är det lite äldre medlemmar. Och, ja, men säger vi att Apberget kanske också går under den här liksom paraplyet och så vidare. Så att vi har ju lite blandade grupper egentligen. Mer åldersmässigt, och det kan vara liksom geografiskt också, att om man bor i ett visst område, att man är liksom DIF Tyresö, om man bor där så är man ett gäng. Så att, ja, det är väldigt blandat egentligen, men de flesta går under paraplyet Järnkaminerna, skulle jag säga.
Men måste man vara med i Järnkaminerna för att sitta på Sofialäktaren?
Nej, alltså för att ta säsongskort så är det, du måste vara medlem
Inte i Djurgården.
i Djurgården eller Järnkaminerna på just Sofialäktaren. Köper du en lösbiljett så är det inget krav, men just för att få köpa säsongskort så är det ett krav. Men det är som sagt, det var inget krav på när vi var på stadion eller så. Så att det är liksom, man behöver inte känna att man ska vara medlem i någonting man inte vill, utan är man medlem i föreningen eller vår supporterklubb, det spelar egentligen ingen roll om du ska köpa årskort. Men köper du lösbiljetter så är det bara att komma och dyka upp.
Hur ser du på ditt egna supporterliv nu när du är anställd på Djurgården? Har det förändrats, eller känner du att nu behöver jag liksom sköta mig extra ordentligt här? För det är din arbetsplats. Men är det någon skillnad så?
Ja, men det tror jag, eller det har ju ändrats. Alltså man vet kanske om mer saker bakom kulisserna, så att man inte är ute och svingar på samma vis som i sociala medier liksom. Så att jag tror att det har ändrats, att man är mer reserverad i vissa frågor, för jag tror man kanske vet om en bakgrund eller liksom en historia på ett annat sätt som man inte vet som supporter. Sen jag tror jag var ganska snäll som supporter tidigare också och sådär, men visst hade det varit trevligt att kunna dricka liksom en öl och gå och kolla fotboll. Det kan jag ju sakna faktiskt väldigt mycket. Att bara få uttrycket slappna av och kolla fotboll. Inte har nu har jag, alltså, jag har ju ett underbart jobb. Alltså, man ska inte klaga alls. Men att kunna bara vara där för att titta på fotboll istället för att nu ska vi se, vi har så många insläppta. Okej, hur ser det ut i entréerna? Det börjar bli kö där. Okej, då kanske vi ska öppna upp en till där. Alltså, lite så är man ju på matchdag liksom. Ja, det är liksom, ja, vilket har i år hade vi ett nytt biljett. Det var väldigt mycket strul med ett biljettsystem vi hade och sånt där. Och ja, det visste man som supporter, kanske man skulle veta om det, och det var ju tråkigt, men själv går man ju runt och tänker på det nästan hela tiden liksom. Ja, undrar hur det blir idag med den här uppdateringen på den här appen som det här biljettföretaget har gett oss liksom. Jag som vanlig supporter kanske, ja, shit, det funkade inte, jag får gå till den här biljettkassan och få min biljett utskriven manuellt liksom. Det är ingen big deal, men för en annan så går man ju runt och liksom, man går runt och tänker på sånt hela dagen på förmiddagen liksom, hoppas det funkar nu och liksom, hur gör vi om det här inte löses, alltså, det blir en annan sak att bara gå.
Men det du säger nu, så måste jag ändå säga det att supportrar kan ju vara riktigt inte otäcka, men alltså, i sociala medier så är de ju inte så jävla snäll. Det är inte så att de bara går till biljettkassan och skriver ut en ny biljett direkt. Det är ju inte min syn, men
nej, man kan, då kan man nog bli väldigt irriterad och uttrycka det på sociala medier och i verkligheten. Så är det ju liksom.
Ja.
Men man är en supporter. Och det är liksom, jag som anställd, jag kan liksom inte reagera på samma vis. Det är liksom oproffsigt av mig. Även om jag kan känna samma sak. Liksom, bara för att du har börjat jobba för en klubb så har du inte tappat de här känslorna. Du blir liksom... Jag blir ju fruktansvärt glad när Djurgården gör mål och väldigt besviken om, när man torskar och såna grejer. Det är inte som att det har försvunnit. Det är väl bara mer att man inte kan uttrycka det på samma vis som man står på inneplan. Så visst kan jag tycka att domaren kanske inte gör den bästa av matcher. Men står jag på inneplan och har en akkreditering och representerar Djurgården, då får man liksom, man har en värdegrund att stå upp för under planen. Så att, ja, men det är spännande liksom. Det har ändrats, det har det, absolut, skulle jag säga.
Ja. Men det egentligen så är, jag måste ju ändå ta upp det, den stora snackisen inom fotbollen just nu är ju matchkulturen. Och det har ju kommit upp vittnesbörd och allt möjligt som de säger. Och jag personligen tycker inte det här är någon nyhet, utan det här är väl något som jag tycker man har känt till. Man kanske har blundat för eller inte tagit upp det. Men om vi går från fotbollen och tänker på supporterklubben, hur ser er matchkultur inom supporterkretsar?
Alltså ja, det är svårt att säga. Jag kan ju bara tycka sen jag har gått på fotboll så är det, vi har liksom fler kvinnliga supportrar än någonsin. Alltså vi har ju kvinnliga supportergrupper runt om i hela landet. Vi har bara Järnkaminas styrelse så skulle jag säga att hälften är ju tjejer liksom. Så jag tror liksom, det är väl liksom som med allting med samhället. Vi går framåt, det utvecklas liksom. Saker som var okej för 30 år sedan är inte okej idag liksom, och skrika eller sådär. Så, där. Så att jag tycker att vi går ju mot en mer blandad läktare. Liksom, och det är ju jätteroligt. Det är ju bara fantastiskt. Liksom.
Mm.
Hur är det? Blir man lätt accepterad om man kommer som ny till klacken och står där första gången? Liksom? Eller är det en inbördes klubb lite?
Ja, nej, jag skulle säga att den är väldigt öppen. Så här, som sagt, nu har jag inte stått som vanlig klackmänniska på några år. Men jag tycker ett ganska bra exempel är på Apberget när det kommer någon ny. Liksom, så det tar inte lång tid innan den personen får en flagga av någon. Liksom, eller vilken fråga, vilken skola man går på. Eller liksom, spelar du för dem? Alltså, du spelar i... Ja, jag har mött dig i Järfälla. Eller jag har mött dig i... Liksom, i någon kupp och sånt där. Så jag tycker att det är väldigt inkluderande. För man har ju någonstans en gemensam kärlek. Det är liksom, man har ju oftast väldigt mycket gemensamma minnen. Eller bilder. Eller gemensamma upplevelser. Liksom. Ställer du dig på en Djurgårdsläktare. Ja, men då har du en favoritspelare. Det har någon annan också. Eller du har en favoritramsa. Eller bara så här klädkodsmässigt. Du har en halsduk som någon annan har. Liksom, det blir ju en slags gemenskap. Så jag skulle säga att tröskeln är ganska låg faktiskt. Det gillar jag lägre än många andra ställen där man måste ha en förkunskap om någonting. Liksom. Oftast är det ju så att i små slutna sällskap så man måste ha förkunskaper eller någonting. Här är det ju mer att alla har en gemensam grej och det är liksom sin kärlek till föreningen oavsett om det är Djurgården eller Norrköping eller vad det nu är. Liksom. Men jag skulle säga att ribban är låg, tycker jag.
Ja. Ja, sport är väldigt tacksamt på det sättet, liksom, att det är något alla kan ta till sig när man tittar på. Men finns det, så här, kan, finns det någon rankning mellan supportrar inbördes, så att, ja, de som har varit med väldigt länge eller någonting sånt där?
Ja, men det skulle jag, både ja och nej. Så jag skulle säga, jag tror ju att alltså lojalitet, sånt rankas ju högt. Alltså, folk som åker på mycket matcher, folk som liksom, har gjort många år, det är klart, internt så uppskattas ju det. Så, men den här personen har varit med länge, eller den här har den här killen gjorde våra fanzin under många år. Fanzin är för er yngre lyssnare som en papperstidning. Innan man hade Instagram så kunde man liksom lägga upp klackbilder och liksom reserapporter i en liten tidning som såldes och sådär. Och då blir det ju så att en person har jobbat många år med, gjort ett matchprogram ideellt eller så här. Det är klart han har inte högre status kanske, men han har ett högt anseende, skulle jag säga, inom en grupp. Men så tror jag är med allting. Liksom. Har du en skill eller har du någonting som bidrar, så kommer det, ja, sticker det ut positivt.
Ja, så att det finns inte, vad heter det, en del supporters får ligga mer för att de är bättre. Det är inte så det är, alltså.
Nej, det tror jag inte. Jag var aldrig någon av dem i alla fall. Så att, ja. Nej, men det, jag tror det är som i alla grupper. Liksom. Det är som det är.
Ja. Ja, men det är lite speciellt det här med att vara engagerad. Och när Magnus och jag pratade inför den här podden, så pratade du, Magnus, ganska mycket om det här med relationer. Och det menar jag, försakar man mycket, och när blir besattheten ett problem? Eller besatthet, men alltså, när blir det problem, tror du?
Nej, men jag kan säga, personligen så har det ju varit, alltså det är inte jättelätt att vara tillsammans med någon som åker på 30 plus fotbollsmatcher och kanske lite hockeymatcher och liksom, man måste ha någon som är förstående. Nu är jag lyckligt gift och har en tjej som är intresserad av sport, kanske inte av, ja, hon är djurgårdare, men inte, hon är ingen så här fotbollsdåret, och hon kollar golf, hon kollar allting. Då blir det liksom lite lättare att få en förståelse för att man är borta helger och kvällar oftast. Så jag tror det är jätteviktigt att ha någon som, man behöver inte dela intresset, men jag tror man måste ha förståelsen. Och det tycker jag att jag har. Men jag förstår vad du menar med det här med, för det är liksom, ja, det är en annorlunda värld, och det är ett annorlunda intresse som kanske inte liksom lirar med allting liksom. Så att ja, nej, jag skulle säga det är absolut ett problem, ja, men ändå inte ett problem. För du kommer eventuellt träffa någon som har samma intresse eller är djurgårdare också, eller någonting du kan faktiskt dela den här upplevelsen med, vilket är fantastiskt.
Mm. Ja, nej, men, och då kommer vi lite in på den här delen när vi måste prata lite fotboll också. I min uppfattning, jag är själv inte AIK, vill jag bara säga, men jag tycker att AIK har lyckats väldigt väl med att utbilda egna spelare, men också tagit och förvalta spelare som har kommit utifrån från andra klubbar. Och jag är inte riktigt så med att jag tycker Djurgården har levt upp till samma nivå. Vad tänker du där? Förstår du vad jag funderar kring och tänker?
Med egna produkter och sånt där?
Ja, men också så här att det finns... Ja.
Ofta när man ser till exempel tränare eller andra liksom, fotbollsspelare som byter lag, så många har ju spelat hos AIK någon gång i livet. Liksom. Mm. Det är väldigt vanligt att AIK förekommer i deras meritlistor.
Mm.
Men jag tycker inte lika vanligt att man ser Djurgården. Förstår du hur vi tänker?
Ja, men sånt där tror jag går i generationer också. Men om vi kollar på landslaget, nu kanske det är mycket AIK, men för ett år sedan så hade vi med Kim Källström spelade i Djurgården, Johan Elmander spelade i Djurgården, Isaksson spelade i Djurgården. Mm. Jag tror det går lite i cykler det där liksom. Mm. Så att det är Jag tror det går lite liksom, på 90-talet var väl Göteborg väldigt dominerande liksom, i landslaget och sådär. Så jag tror det kommer gå liksom, det går lite cykler. AIK har varit lite duktiga nu, det får man absolut säga, Alexander Isak och hela det här gänget. Men jag tror det liksom, sen kanske det kommer Malmö, sen kommer det vara Djurgården och liksom, nästa gång är det Norrköping. Så jag tror det är en generationsfråga egentligen, mer än något annat.
Som supporter och engagerad, vad tänker du på det här med byte och klubbar? Alltså, som supporter vill man ju helst att sina spelare ska leva och andas Djurgården. Men vilket de gör när de är med i laget. Men hur ser man på så, som byter klubb? Det har ju varit en hel del övergångar mellan olika lag och sådär.
Det är klart, alltså, om man får välja, om Djurgården tappar någon ung talang, så är det jättetråkigt, och det ser jag hellre att den personen går till BP eller Sundsvall än att den går till AIK och Hammarby, för det är en stark rival till oss. Liksom. Så det tycker jag absolut liksom är en grej. Det är klart liksom att det blir roligare om de väljer ett annat lag inom Sverige, om man får vara ärlig. Men det tror jag bara handlar om att man känner starkare. Alltså man känner större kärlek till sin egen klubb än till en rival. Där. Så att då ser man gärna att han inte går dit om man ska vara ärlig. Liksom.
Men var det inte så att Kevin Walker gick från AIK till Djurgården?
Ja, han var i Sundsvall där. Ja, precis. Han var i Sundsvall där emellan.
Han var emellan i Sundsvall, okej.
Okay. Ja, precis. Ah, så att, och det är att få en från ett annat lag, det är alltid tacksamt. Det gör ju mer ont när man förlorar något, för det får man ju säga. Liksom. Mm. Men
det är inte så att Kevin Walker fick bevisa sig själv för att han var i AIK, jag tror. Eller, ja.
Ja, men delvis tror jag han fick det. Sen tror jag han blev väldigt populär i Djurgårdskretsar.
Men det är det inte jag inte förstår riktigt. För att han är inte super... Alltså, jag missförstår mig rätt. Men Kevin Walker är inte någon superstjärna, eller? Har jag helt fel?
Nej, men det finns så mycket mer än att vara bra på planen. Ja. Man kan faktiskt vara en riktigt bra ambassadör vid sidan om. Jag vet att Kevin är en av de mest önskade när vi är på Djurgården. Jag gör ju mycket besök på Astrid Lindgrens barnsjukhus exempelvis. Och Kevin är en av de spelarna som barnen frågar efter oftast, om man säger så. Kevin har ställt upp alltid när jag har bett om någonting till Aparet. Om han har varit skadad och inte spelat så har han kommit upp och stått med kidsen och tagit selfies. Eller liksom, okay. Vilket också gör att det är inte bara själva prestationen på plan, skulle jag säga, som värderas.
Det är personligheten också. Som
det är personligheten. Och han var väldigt viktig för Djurgården, skulle jag säga, som ambassadör vid sidan av. För att han var liksom... han kunde spela liksom gitarr på julfesten. Eller liksom bjöd liksom på väldigt mycket vid sidan av planen, vilket tror jag gjorde att han blev fruktansvärt populär. Ja, som jag sa då, med barnen just. Alltså nästan så där, barnens idol eller favorit faktiskt.
Mm. Ja, men jag älskar ju Kim Källström, så att...
Ja. Han var ju bra på planen också.
Eller? Ja, men, precis. Jag vet inte om han hade en bra personlighet också, men det vet jag inte.
Ja. Jag tror att man ska värdesätta ibland sådana saker också. Folk som är bra på när vi har sponsorevent. Vem är väldigt duktig på att liksom prata med våra sponsorer? Vem är väldigt tacksam att skicka ut på ett supporterevent? Och vem är grym liksom att ha på? Sånt ska man värdera också.
För nu känns det lite som att Djurgården har ju, nu när det är, vad heter det? Det kallar ju, nu när det är mellanperiod säger jag, men det heter ju, vad är det det heter?
Silly season.
Ja, precis. Nu känns det ju som att Djurgården förutom på damsidan är ganska, de är ganska coola. Men det här segmentet kallar jag för skvaller. Min favorit är ju faktiskt, jag kan inte ens uttala hans efternamn, så jag säger Edvard. Magnus,
Nej, Harris säger du väl?
Nej, jag hade han också älskar, men Edvard...
Ja, Kjelluf, ja.
Ja. Och då är det lite så att ryktet går ju att man ska sälja honom för att frigöra kapital. Vad säger du om det?
Ja, alltså just angående sporten och sådär. Ja, jag kan ju säga att vi har Sveriges absolut bästa sportchef i Bosse Andersson. Så jag har liksom 100% förtroende för honom. Sen kan man ju bli väldigt nära någon spelare, så tycker man att det är tråkigt att han försvinner på grund av det. Jag hade Ali Obadji för några år sedan som jag bodde väldigt nära på Gärdet. Och ja, men han var oftast hemma hos oss och käka och liksom lite sådär, hjälpte till med tvättstugan och såna här grejer. För det är också en liksom, liten krock det här med att vissa kulturkrockar liksom. Och det var jättetråkigt när han försvann. Jag tyckte det var personligen tråkigt. Men det var ju rätt för klubben så att säga. Vi fick pengar för det. Det var rätt för hans utveckling själv. Alltså karriärmässigt. Han spelar i franska ligan nu. Ja. Så att man kan tycka att det är tråkigt. Sådär. Vi får se vad som händer med Chile. Jag vet faktiskt inte. Han var förbi kansliet här innan vi åkte. Så fixade vi fram några bagar med fotbollsskor och djurgårdskläder, och jag tror de tog med sig 50 fotbollar, ja, inte upplåsta hittills, men som vi hjälpte till att packa ihop, så de skickade ner till Afrika. Så att, det var väldigt roligt. Det är väldigt roligt att se liksom, när kids springer runt i djurgårds träningskläder och fotbollsskor och liksom, hur glada som helst. Så att, sånt där älskar man att göra liksom.
Ja, men det förstår jag.
Om man har en väldigt bra spelare, alltså, det är klart, det ger ju mycket pengar till laget och det kan ju vara bra för hans karriär och liksom flytta vidare och sådär. Men vill man inte ha kvar en så bra spelare liksom, att man vill ju vinna liksom, eller?
Jo, men så är, jo, men det är alltid en övervägning som, men sen som sagt, jag har fullt förtroende för Bosse med frågorna, för att det kan ju också vara så att ja, men hans kontrakt går ut efter sommaren och sen går han gratis någon annanstans. Så Djurgården får inte ens spänn för han. Och han vill ju klättra. För det ska man också ha respekt för, tycker jag. Speciellt med våra afrikanska spelare. Att, alltså svenska spelare, de har ju en trygghet på ett annat sätt i Sverige. Medan folk som kommer kanske från lite fattigare länder, de har inte samma trygghet och har oftast väldigt många andra man ska försörja. Hemma i sitt hemland exempelvis. Och då har jag liksom jag har full förståelse för att man vill då vidare. För att man ska ändå tänka att Sverige, vi är inte top of the line när det kommer till löner. Utan kan du komma till en spansk klubb eller en italiensk klubb och tjäna liksom 10 gånger mer eller 5 gånger mer. Det hade man ju aldrig tackat nej till. Speciellt inte då när du vet att det här är en person som kanske inte har samma skyddsnät som du och jag har.
Men jag tänker ju så här att han är ju så supersnabb. Men han har ju lite svårt att få till avslut, som jag säger. Och där pratar vi också om att för mig är avslut mål. Men för Magnus var ju inte det. Men vad skulle du säga avslut där?
Ett avslut är ju inte ett mål. Utan är det inte det? Nej, det är ett försök till... Där Magnus, det får du poäng faktiskt.
Ja.
Det är alltså ett försök till mål.
Ja, för jag säger så här, jag hela tiden säger att det finns ingen lag som matchar honom när det gäller att springa. De hinner inte med honom, de är på andra sidan när han redan har kommit fram och ingen kan hjälpa honom. Jag förstår ju att de det blir ju ingen synergieffekt på det där.
Ja, nej, men alltså du frågar nästan fel person om sporten. Alltså jag har spelat division 5 fotboll. Jag är ganska dålig på fotboll. Jag är jättedålig på fotboll, så att det är svårt för mig att säga hur vi ska.
Ja, men du har ju suttit och tittat. Jag menar, jag har ju suttit och tittat, sett spelare typ hela mitt liv ungefär sett och spelat, så det är ju så att man måste ju ha en åsikt.
Med min åsikt, vad vill du att jag ska ha en åsikt? Att
varför man inte matcha upp honom med någon bättre spelare?
Nej, det är en fråga för Bosse, det vet jag faktiskt inte.
Någon snabbare spelare kanske.
Ja,
någon som hinner med.
Men det är som jag tycker ju den här Magnus Eriksson, de ska bänka honom. Jag bara säger det.
Allsvenskans mest värdefulla spelare.
Precis, alla säger det. Men grejen är så här, problemet är att när stjärnan bara briljerar och bara står och tittar på, då gör han ingenting på planen. Då är han inte ens en lagspelare. Då måste han sitta på bänken och låta andra komma fram.
Fast han är nästan mest assist också. Så
att men det är inte det för att det är han som gör inläggen då?
Ja, precis. Han kan göra frisparkar och hörnor.
Nej, jag tycker han är bra. Vill jag bara skjuta in här innan.
Ja. Vi ska inte dissa honom. Han blev årets mest värdefulla spelare. Ja. Årets mittfältare.
Jag vet, och det är så
oss till
dåligt.
Europa.
Det är så dåligt.
Det är så dåligt. Ja, men, ja, det är underbart.
Ja, men grejen är så att jag, nej, men det är så här att jag går ju, jag har inte varit på live på väldigt länge. Men jag har ju suttit och tittat på varenda Djurgårdsmatch från soffan. Och då ser man ju andra bilder. Speciellt när de går ut till matchen. Och jag anser att det enda gången jag har sett någon sån här riktigt glöd. Och jag tror att ni måste skaffa någon sån här mindfulness coach. För jag hatar mindfulness. Men det enda gången jag har sett en glöd. Det var i Nyköpingsmatchen. Och det var en av de bästa matcherna jag någonsin sett i hela, alltså mina i två års tid tror jag. Och vet, alltså, vad heter det? Då fanns någon jävla glöd, men då hade de någonting att spela för och förlorade ändå. Men, eller de, det var lika tror jag. Eller hur? Ja, vi får ge dem det faktiskt. Det,
mot Norrköping, det tänkte du. Ja.
Ja. Var det, det Norrköping? Jag sa Nyköping, jag är helt förvirrad. Ja. Men grejen är så att den här glöden finns inte hos spelarna. Och vad ska, alltså vad hör du snacket i korridorerna? För nu är det skvaller. Nu vill vi veta.
Jaha, det är skvaller.
Ja, men jag... vad alltså, gör jag man?
Vad gör man? Alltså, du ska ju fråga spelare om det här egentligen. Alltså, jag vet inte faktiskt. Jag är ju en halvdassig Division 5-spelare. Nej, jag har ingen aning. Alltså, fråga mig inte sportfrågor. För det är... Jag jobbar bara med fotboll. Jag kan absolut ingenting om det. Så kan man säga. Okay, men jag förstår vad du menar. Ja. Jag kan säga så här. Intressant grej. När man har varit och sett matcher under covid. Så tycker jag det har varit en helt annan tändning. Att se på en allsvensk match. När det är corona. Liksom när det var ingen publik och så vidare. Det är inte samma glöd hos spelarna. Alltså varken hemma eller borta laget. Det blir en helt annan nerv. Det blir en helt annan... det är en helt annan grej när man har publik, när man får höra att liksom man sätter en fin glidtackling eller liksom man blir utbuad även som Djurgården när vi är borta plan, det får en att tagga till liksom, med publik och med stormatcherna, så att det är det jag kan säga som jag märkte tycker jag när det var den här bedrövliga perioden där vi inte hade publik, att det är ju inte lika roligt att titta på i alla fall inte live, jag vet inte hur det kändes för er på tvn, men det kändes så för en annan också i alla fall.
Nej, men på tv så är ju ljudet, det är ju såhär och sådär, alltså det är ju när det är folk, det blir ju man får ju lite mer adrenalinpump, så är det ju.
Ja, och,
det känns lite mer drag eller jag vet inte, jag har svårt att hitta ordet, men det känns ju mer som att det är ett större engagemang när det är mycket trafik eller publik och det är ljud och alla som hurrar och även när man sitter hemma i soffan så är det inte så kul att titta på en match där det inte är någon publik liksom.
Nej, det är det. Det säger någonting liksom så här, att det är klart vi kan liksom spela fotboll och allting, men det är ju liksom publiken som är den stora motorn i hela liksom i hela verksamheten liksom. Spelarna tycker inte lika kul att spela utan publik, det är inte lika lätt att tända till utan publik, utan man behöver publiken på samma vis som publiken behöver fotbollen liksom.
Men då kan vi gå över det här segmentet politik, på tal om det här med
politik.
Magnus.
Ja, villkorstrappan då.
Ja.
Eller det heter ju egentligen åtgärdstrappan eller villkorssteg.
Ja, eller,
ja precis. Ja.
Nu. Det pratas
nu
jättemycket
bara,
om den.
Nu har vi bara 10 minuter kvar.
Ja, okay.
Vi kunde kört typ en timme om det här. Men, men man kan väl konstatera att den har inte blivit så lyckad. Det har väl blivit lite motsatt effekt från polismyndigheten vad man ville uppnå med det här liksom. För er som inte vet vad det är i grund och botten, så är det att polisen har alltså grundat villkor för en arrangör, alltså den som arrangerar fotbollsmatchen. Och det som har blivit är att villkoren är ju liksom helt galna. Liksom. Tar nu AIK, om de har en match på Friends och det är någon som är för full exempelvis. Den går på restaurangen på arenan och blir för full, så kan det liksom räknas som en, att man får ett sämre betyg när det kommer till ordning. Liksom.
Och det påverkar det väldigt, till nästa match då?
Det påverkar till nästa match. Och då blir det väldigt konstigt om man faktiskt då, det kan ju vara att någon går i en loge som klubbarna inte har. Nu hittar jag bara på American Express-logen. Där liksom det är Djurgården och inte säljer biljetter. Utan den äger ju arenan. Och där går en besökare som blir för full. Som Djurgården eller Hammarby eller AIK avvisar. Liksom. Tack och hej. Men du liksom, då får Djurgården liksom ett sämre betyg. Och som du säger kan bli då neddragning, kapacitet och såna här grejer. Och det blir väldigt konstigt med kollektiv bestraffning. För att kör man exempelvis bil för fort på Lidingöbron så stänger man inte av trafiken till Lidingö. Man kan inte säga så här, bara, nej men igår var det någon som körde för fort här. Ni andra, liksom, det måste alla måste hjälpa till att städa det här. Och det, liksom, det funkar ju inte så liksom, någon annanstans i samhället att det sker en kollektiv bestraffning. För då hade vi inte haft kollektivtrafiken hade varit avstängd, för det kanske var någon som vandaliserade eller målade graffiti på natten. Då ska man inte, enligt den logiken då, så ska man inte starta kollektivtrafiken, för att kan man inte liksom stävja såna här grejer då ska ingen gå. Och det är liksom, det är så hål i huvudet så att jag vet inte, men jag tror det har blivit, att det har kommit upp mer till allmänheten, att folk har reagerat. Jag vet inte vad ni har sett för tendenser, men det har ju liksom gjorts granskningar om det här, och det var ju till och med i det här satirprogrammet på SVT, vad heter det, Veckans Nyheter eller något sånt där. Det har blivit så pass brett, för att kollektiv bestraffning, det funkar liksom inte riktigt. Man kanske trodde från som polismyndigheten att vi kommer få med oss folk liksom mot det här och liksom att, men det har ju helt blivit tvärtom, att det är ju helt ologiskt att om någon gör en överträdelse, då kommer 200 eller 2000 andra inte få gå som inte gör en överträdelse. Det blir väldigt fel helt enkelt.
Nej, men på ett sätt har ju supportkulturen förändrats. Jag kan tycka att när man tittar utifrån så ser det ju som att det var ju mycket mer hårdare och mycket mer våldsammare förut än vad det man skulle kunna säga för 2 år sedan innan det blev pandemin. Och kanske till och med ännu lugnare nu efter pandemin. Jag vet inte.
Alltså nu har vi ju som sagt, min säkerhetsansvarig Mats Jonsson brukar alltid ta fram statistik på liksom, hur det ser ut. Men någonstans tror jag du är ganska rätt på det. Vi har mer besökare på Superettan och Allsvenskan än någonsin. Nu pratar vi innan pandemin. Mm. Vi har liksom besöksrekord och vi slår publikrekord. Och det liksom säljs mer årskort i alla klubbar på alla kategorier. Det är inte bara hejaklacken, utan familjeläktaren är bland annat en av de sektioner som säljer ut allra först. Så någonstans är det så att det är klart det sker saker som inte är bra, men det gör det även ute i samhället också. Om du har en konsert eller vad det än är, där du samlar mycket människor, så kommer det liksom ske saker, men då får man också kanske tänka dig i procent på antal besökare. Har du en fotbollsmatch, en landskamp med 50 000 människor, det är klart, några kommer vara fulla, några kommer kanske göra en överträdelse, men det är samma sak om du går på din lokala pizzeria, om det blir ett slagsmål där, men då är det ju liksom en procentuellt sett mycket värre. Alltså då är det liksom, vad kan det vara, 20% av de som var där slags. Medan det är 0,3% på en fotbollsmatch. Jag tog bara ett höfta till med siffror här. Men ja. Ni förstod exemplet.
Ja. Vi förstår precis.
Ja, nej, men då är det bara det att egentligen så kängan är väl lite kanske att de måste se om, göra om och göra rätt. Medan också alla er fotbollssupportrar i olika klubbar också ska göra om och göra rätt och sköta sig på fotbollsplanen och på läktaren.
Ja, men det tror jag överlag. Att man kan inte titta blint så här, ja, men de gör så eller de gör så. Utan fotbollen måste också liksom titta på vad kan vi göra för att få bättre och säkrare arrangemang. Absolut, liksom. Och det tror jag liksom alla vill som är på fotboll. Men någonstans de här breda penseldragen att någon någon gör någonting, då ska alla drabbas. Det är liksom, det kommer inte funka. Och det, ja, det har ju uppenbarligen inte funkat.
Nej, men och då kanske Apberget är ett bra, vad heter det, ett bra sätt att, att, vad heter, skola in supportrar till en bra läktarkultur och att man ska göra tillsammans och en stark gemenskap. För väl det som är lite det supporterklubben är, att gemenskap framför allt, kan man väl säga.
Ja, absolut. Mm. Och det är som sagt, det är en fostrande liksom, kultur. Jag tycker du är helt rätt på det. Och jag försöker på med Apberget liksom, att man ja, hur vi beter oss och vi visar att vi är, så kommer de växa upp. För har man, så börjar man gå hos oss när man är 10 år. Sen, jag har haft liksom, supporter som är, de är liksom runt 20 nu, som började på Apberget när de var 14 eller 13 och sånt där. Det är klart man formar på något vis sina framtida supportrar. Och det tycker jag görs hos de flesta stora har ju faktiskt en liten. Jag vet att Norrköping har någon form av barnklack. AIK har det. Malmö har det. IFK Göteborg har det. Och det är ju liksom den investeringen man gör i ungdomar och tar den tiden. Den, liksom, det får man ju tillbaka sen om... För de är ju biljettköpare nästan hela livet sen, oftast, många av dem.
Tiden börjar rinna iväg.
Ja.
Jag tänkte bara skjuta in en sista fråga.
Eller jag har också två frågor.
Nej, nu får jag vara först.
Ja.
när ni flyttade från stadion till Globenområdet. Förut var ju den lokala puben där vid Östra station väldigt djurgårdsvänlig. Vart går man nu om man vill gå och ta en öl med andra djurgårdare?
Ja, vi hade en pub här som försvann tidigare som hette En Arena, som låg precis vid tunnelbanan. Men annars är det, det har varit lite speciellt nu med pandemin också. Att det har varit, men folk går till de här närliggande pubbarna som vi brukar gå på när vi går på hockey, typ Greken eller Follan eller någon av de här liksom närliggande. Nu har jag inte det, liksom, den lyxen kunnat ta en öl innan, men det blir de pubbarna vi går på när vi går på hockey. Liksom, det är samma sak.
Förut hade ni ett husband. Har ni det fortfarande?
Tänkte du på Coca-Cola, eller?
Ja, precis.
Ja, nej, inte direkt sådär. Det finns ju lite sådana här band som Stadion Superstars och... Sådana, så det kommer upp hela tiden folk som gör lite djurgårdsmusik och blå blues och sådana här, så det är jätteroligt, men jag tror det går lite i trender där också, vilka som är hetaste djurgårdsbandet.
Men har ni någon sån här körsångsledare eller någonting, för ni är ju väldigt mycket på att sjunga på matcherna, jag tänker.
Ja, det har man, en klackledare har man ju som står där nere i en kap och står nere längst ner och håller lite i taktpinnen sådär.
Jag har då, alltså, Djurgårdens målvakt har ju fått 2 hjärnskakningar. Nu är jag väldigt nyfiken på hans hjälm. Vad kan den stå pall och vet du vad den är gjord av? För Martin Olsson har ju också haft, han har ju haft den över näsan, han har ju haft en sån här riktig... En sån här
maska, precis. Ja. Nej, Jakob Widell Zetterström då, som vår målvakt heter, har ju någon form av... Alltså jag tror att det i grunden är en rugbyhjälm. Alltså det är en, jag har inte fått prova den, va? Men det är som en tänk dig själv en mössa fast den har liksom skydd i sig.
Den ser väldigt tunn ut.
Ja, den är nog liksom anpassad för att man ska kunna spela fotboll. Det är Peter Cech, den tjeckiska gamla landslagsmålvakten, hade ju likadan. Så att det är en vadderad mössa med skydd i. Mer än så vet jag inte.
Kan det vara någon så här plast eller plastskydd eller?
Ja, precis. Alltså det är som en mjukmössa med några kevlar i då, liksom.
Ja, men varför rosa ställ?
Varför rosa ställ? Ja, det är en bra fråga. Jag vet att man måste ha någon väldigt udda färg om man spelar exempel i blått, så att inte, om vi spelar mot möter ett vitt lag och vi är ett blått lag, då måste det vara något väldigt skrikigt, för att inte, annars är det lätt att bara välja ett vitt ställe exempelvis. Så att, jag tror det blir väldigt så crazy färger på målvaktströjorna här framöver.
Och hemmaställ och bortaställ, vem gillar du bäst?
Jag gillar blåa ränder. Jag tycker det är det snyggaste som finns. Alltså det är det absolut vackraste som finns.
Jag har jättesvårt att se matcherna när de har röda ställ faktiskt. Måste jag känna.
Ja. Nej, men det
känns konstigt.
Vi är väldigt blå och blått.
Ja.
Men sista frågan här nu framförallt är, vad önskar du för Djurgårdens fotboll? Eller Djurgården hockey också i sig, men vad önskar du för Djurgården?
Nej, men för Djurgården, det är väl egentligen bara det jag alltid önskar. Jag önskar med SM-guld. Det tror jag alla djurgårdare. Och sen bara att vi bara blir fler och fler. För det är så fruktansvärt roligt. Vi är ju liksom vi är runt 20 000 medlemmar i föreningen. Det är ju helt fantastiskt liksom. Så SM-guld till Djurgården och massa fler medlemmar. Så fler upptäcker hur härligt det är i gemenskapen.
Ja, då håller vi tummarna för SM-guld och mer medlemmar.
Finns det någonting du vill säga som du inte riktigt tycker att du har fått sagt?
Nej, jag tycker jag har fått med allting. Jag tycker det har varit jätteroligt att vara en gäst. Ni hade väldigt mycket blandade frågor. Det var jätteroligt. Allt från support och kultur till att många inte var så bra. Jag tycker det har varit jätteroligt. Det ska bli jättekul och önskar er lycka till med hela podderiet.
Men tack så hemskt mycket.
Ja, tack så mycket. Ta hand om er.
Ja, hej, detsamma. Hej, hej.
Du har precis lyssnat på podcasten Fundersamt, och tyckte du om det du lyssnade på, så glöm inte att prenumerera.